Djävulen du känner av Lisa Holmfjord i översättning av New Angst och Charlotte Bardieu, uppläst av mig, Ludvig Josefsson, för Word Audio Publishing International. Onsdag, 31 augusti 2011. 1. Kära Céline, som du vet brukar jag inte svara på dina meddelanden. Men din senaste lögn, att jag gav dig tillåtelse att åka på semester med Lärke och sen anmälde dig till myndigheterna, den måste jag faktiskt dementera. Jag skulle aldrig tillåta att Lärke åkte iväg annat än under skolans sommarlov. Det vet du mycket väl. Du borde ha tänkt på konsekvenserna innan du fick den tokiga idén att hålla kvar henne hos dig. För Lärkes skull ber jag dig att söka hjälp. Du mår inte bra. Jag kan se förändringarna. Det kan Lärke också. Vi hade ett bra äktenskap, du och jag. Det har du själv sagt till mig i en rum. Du var lycklig med mig. Du var lycklig när jag hjälpte dig att kontakta psykiatrin under graviditeten. Du var lycklig tills den dag du blev sjuk igen och anklagade mig för att vara våldsam, trots att det var tvärtom. Ja, jag har fortfarande kvar journalen från när du överföll mig. Céline, jag har aldrig utövat våld mot dig eller någon annan människa. Det kan min blivande hustru Merete vittna om. Jag är en bra make och en omtänksam pappa. Vi vet båda att det var jag som valde att avsluta vår relation. Det tog hårt på dig. Du blev ledsen, sen bitter och nu hämndlysten och beräknande. Allt detta trots att jag överlät hyreskontraktet på ett mycket attraktivt och, av mig, renoverat radhus i Tostrup till dig i hopp om att vi skulle kunna komma överens gällande Lärke efter skilsmässan. Men så har det tyvärr inte blivit. Jag har tagit hand om vår dotter i snart 3 år. Hon trivs och har blivit en glad och duktig liten flicka. Det ska hon få fortsätta att vara. Så, kära Céline, försök tänka förnuftigt. Separera dina egna behov från Lärkes. Du gör henne illa så länge som du är blind för alla andras önskningar utom dina egna. Bästa hälsningar, Henrik. Julie gav tillbaka mobilen till Henrik. Hon har inte svarat, sa han. Men det skulle inte förvåna mig om hon sitter och planerar sin hämnd. Julie fick lust att gå ut i köket och röka. Det blev tyst. De satt bredvid varandra i soffan. Hon med benen i kors och han med ena benet upplagt på soffdynan så att hans knä låg mot hennes lår och vidrörde det lätt. Så placerade han sig alltid när de satt bredvid varandra, vänd mot henne och tillräckligt nära för att kunna röra vid henne. Han menade ingenting med det. Henrik var den fysiska typen, det hade han själv berättat. Hon hade med tiden vant sig vid det. Han fortsatte att prata om sin exfru. Julie tittade bort mot balkongdörren. Den stod på glänt och hon drog åt snodden runt hästsvansen medan hon lyssnade till barnens röster där ute på lekplatsen. Hon bestämde sig för att hämta Mats direkt efter skolan. Det fanns ingen anledning att skicka honom till fritids när hon kunde gå ner till Sneglen på Amager strand och bada. Tanken på hur glad sonen skulle bli gjorde henne upprymd. Jag behöver en cigarett, sa hon och vände sig mot Henrik. Han log och la försiktigt handen över linnets axelband. Hans fingrar smekte hennes nakna hud. Jag borde inte berätta allt det här för dig. Jag vet det. Det är bara det att det upptar mina tankar. Det gör inget, svarade hon, flyttade sig mot soffkanten och tog tag i muggen som stod på bordet. Din exfru kanske missförstod det där med semestern. Ärligt talat, Julie. Smilgroparna tog udden av de förebrående orden. Han skakade på huvudet som om hon sagt något riktigt naivt. Jag menar bara att Julie smuttade på sitt kaffe. Hon hade ingen